Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Varmt välkomna till podden Agendasättarna, ett intervjuprogram som görs av mig, Anders Sedhammer, sedan hösten 2012 faktiskt. I veckans avsnitt får vi höra en stark kvinna, mest förknippad med radiosporten men också tv-journalistik. Hon har gått i bräschen för kvinnliga sportjournalister som en av de allra första kvinnor som refererade sport i radio. Har inte helt smickrande anekdoter om Lennart Hyland som hon jobbade nära in på och en rad andra intressanta perspektiv kring journalistik, både då och nu. Ja, veckans gäst är Annika Greder Duncan. Feedback på podden skickas till mejladressen anders@agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Kom gärna med förslag på gäster via de där kanalerna också, och vill ni köpa en Agendasättarna t-shirt så är det samma vägar som gäller. Om ni vill lyssna på alla andra tidigare avsnitt, surfa då in på hemsidan agendasattarna.se. Där finns nämligen alla gäster och episoder samlade. 2014 är här. Vi har ett fantastiskt sportår att se fram emot. Vinter-OS, fotbolls-VM och mycket, mycket mer. Min sponsor NordicBet har mängder av nyheter planerade under året och börjar med en helt ny bonus till dig som blir ny kund. NordicBet matchar dina tre första insättningar med 100% upp till 1000 kronor vardera. Du kan alltså få 3000 kronor extra att spela för. Allt om erbjudandet hittar du på nordicbet.com. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu så, här är Annika Greder Duncan. Känner du redo?
Ja.
Mycket välkommen Annika Greder Duncan.
Tack.
Alla gäster får ju presentera sin yrkesroll först och främst, så lyssnarna vet lite vem vi har att göra med här. Jag ber dig göra det nu.
Jag är sportjournalist och har varit det länge. Jag gick på journalisthögskolan 79 och gick ut 81. Och sen dess har jag jobbat som sportjournalist på Radiosporten först, och sen har jag varit på TV4, och sen har jag olika omgångar bott i USA, och då har jag frilansat därifrån, och det är vad jag gör nu då. Och mot slutet av min tid på Radiosporten så blev jag också en sån här chef.
Hur var det att vara chef?
Alltså det är väldigt roligt på ett sätt. Jag tycker om att vara kreativ och få liksom hitta på, inte hitta på saker, men bidra med idéer och hjälpa till att utveckla folks talanger och sånt där, tycker jag är jätteroligt. Men sen finns det väl andra delar som är lite mindre roligt, och det är väl mycket, på något sätt är det, att vara chef verkar vara en egen gren liksom. Då ska man börja gå på kurser, och till sist ska man lägga ner så mycket energi på att bli chef och bli en bättre chef, så man hinner aldrig liksom vara chef, och det tycker jag är jobbigt. Och så var det inte minst på Sveriges Radio, men det tror jag är ganska vanligt att det är överallt. Så att jag, i och med att jag inte var högst chef, så blev jag inte så indragen i maktens korridorer, utan jag kunde fortfarande hålla på rätt mycket med det dagliga arbetet, och då var det roligt, tyckte jag. Men jag är inte så säker på att alla andra tyckte det, men jag tyckte det var jätteroligt.
Du gjorde scheman i Excel-filer och sådär, mycket sånt.
Ja, faktiskt. Och så skötte jag också den här tid. Nackdelen också var att jag skötte Medvind, som är ett sånt här program där folk skriver ner sina tider, och där skulle hålla reda på vilka som jobbar 38,5 timmar respektive 39,7 och se till att alla. Och mycket sånt där blev det liksom. Och där kände jag väl också en brist på iver egentligen. Eller också, ibland kan jag också känna att jag hade lite för mycket iver. Jag blev så ordningsam, det skulle stämma liksom. Dubbelledigheter var viktigt och folk fick inte jobba för mycket kvällar och sådär. Och allt det där är ju viktigt. Men ibland så när jag liksom jagade folk över deras tidrapporter och sådär, så kände jag liksom, wow, vad har jag blivit liksom? Det var väl inte riktigt det här jag såg för mig när jag inledde min journalistiska bana, att jag skulle sitta och. Samtidigt så är jag sån lite att när jag väl blir ålagd en uppgift, så ska jag liksom också föra den i hamn, även om den visar sig vara väldigt tråkig och inte så populär. Vilket sånt inte är.
Mm. Jag jobbar under dig, ska vi kanske säga, så här tidigt i den här intervjun. 2008 var detta.
Mm.
Det kommer jag ihåg. Så vi känner man lite, kanske tittarna ska få höra.
Ja.
Det var en härlig tid. Tack för den. Det är 5 år sedan nu.
Ja, du fick bli programledare i Sportextra.
Just det. Just det, det fick jag bli. Det var en bra erfarenhet. Svårt.
Ja. Ja, alltså det är ju så att när jag var ung och började på radiosporten så fick ingen bli programledare i Sportextra som inte var Tommy Engstrand eller Bosse Gensel. Men nu får ju, dels sänder ju de ju mycket mer och fler kvällar och så. Men sen har det väl också blivit en mer delegerad uppgift. Men den är fortfarande lika svår egentligen.
Verkligen. Du bor i USA som du sa. Kan man säga att du är en stringer och i så fall vad exakt är det? Det är ett journalistord som vi kanske svänger oss med, men det kanske är läge att förklara det.
Ja, alltså jag är både stringer och bara vanlig frilans. Och stringer är jag egentligen faktiskt på TV4-nyheterna, för de har jag ett avtal med. Och sen Radiosporten så var väldigt snälla mot mig när jag slutade och gav mig ett stringeravtal på 2 år där jag då hade redan på förhand bestämda uppdrag och för dem en bestämd lön som sen kunde då variera beroende på om jag gjorde mer eller mindre. Liksom. Men och då har man också en exklusivitet för dem man jobbar för och så. Men något sånt stringeravtal har jag inte nu. Och skillnaden på att vara stringer och frilans, det är väl just att man har kanske exklusivitet eller att man har i alla fall någon slags starkare, ett starkare band med den redaktionen som man jobbar för. Och det kan vara olika. De där stringeravtalen formuleras olika. De var bättre förr också, tror jag.
Så någon form av frilansverksamhet men mer knutet till ett hus?
Ja, och i en del fall är det nästan som att vara korre, men vilket ju är det finaste då. Och så. De man ju verkligen är som ekokorrar, det är jättefint. Aldrig varit.
Nej. Ja, du har varit på radion i många år. Kan du inte berätta om din kärlek till radio som medium?
Jo, till att börja med när jag började på Radiosporten så var ju radio fortfarande väldigt stort. Det var ju nästan lika stort som tv och Hyland och de här profilerna hade ju gjort att många lika gärna lyssnade på radio som såg på tv. Och dessutom hade det ju funnits en tid när det inte fanns tv på allting och radion sände väl oftare från det mesta och så. Men det var ju riktigt stort. Jag kommer ihåg att de här tv- och radiobolagen var nästan lika stora inför ett OS och sådär. Så är det ju inte längre, men så var det då. Och radion var ju och är... Det är just det här att man egentligen får ge folk bilder fast i ord. Det tycker jag fortfarande är så fantastiskt att man får förmedla någonting till andra som ska ge dem en bild i deras huvuden av vad jag ser. Liksom. Det tycker jag fortfarande är en fantastisk sak med radio. Dessutom är radio väldigt snabbt och effektivt. Nu finns det ju, det har ju hänt mycket saker i medievärlden och det finns ju andra sätt att kommunicera väldigt snabbt med ja, Twitter och vad du nu vill. Men så var det inte riktigt förut och då fanns det ju ingenting som var egentligen lika snabbt och lätt tillgängligt som radio. Och du kan ju jobba med radio egentligen bara från att du har en telefon eller så. Och det, det finns ju väldigt många gamla klassiska referat av folk som smyger omkring i buskarna. Ja, krigshärdar och allting, alltså väldigt dramatiska omständigheter eller idrottshändelser och så. Men med enkla medel kan förmedla det här till folk. Så det är den största kärleken jag har till radio. Så tycker jag ibland... Jag tycker ibland att radio är mer dramatiskt än tv. Liksom man har den här vanan från förr att man lyssnade på tennismatch och så här. Det låter ju som att det skulle vara ett sämre alternativ att titta på det, men ibland är det nästan bättre. För det krävs liksom ett visst engagemang. Om du sitter och slötittar på en match på tv så kanske du inte ens tittar riktigt. Så här. Men om du bryr dig om en svensk Davis Cup-match och sitter koncentrerad och lyssnar, då ser du ju bollarna faktiskt bättre än om du sitter och slötittar på... I alla fall med en bra referent. Så det, ja, där någonstans finns väl. Alltså, radio är också dramatiskt. Det är ju många upplevelser som man har haft genom livet. Där. Ingmar Johansson kan inte riktigt säga att jag kommer ihåg. För jag är väldigt ung då. Men ändå så var det ju ganska ofta så att man satt upp och lyssnade på någonting på radio. Eller man var ute och åkte bil. Och så kom liksom... invasionen av Prag 1968 och då satt man och körde bil och lyssnade och var jättebekymrad och så. Det är dramatiskt, det är något och det, ja, jag tycker det finns en dramatik i radion som är nästan högre än alla andra dramatik när det går upp till händelser som är live. Liksom.
Om man lägger örat mot asfalten och försöker lyssna lite vad folk tänker om radion, så säger många att jag tycker det är härligt med sällskap på långa mörka bilfärder, eller ja, du nämner ja. Det. Eller alltså, när man är i rörelse på något sätt. Tror du att den där aspekten är viktig och större än tv-mediet?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså, jag är egentligen förvånad över att radion har överlevt och är så pass stark som den är här. Alltså, ibland i USA så finns ju inte radiosporten liksom som ni gör här. Det finns då att till exempel Anaheim Ducks har sin egen radiosändning också för sina matcher, men ofta är det ju samma som går ut i tv. Ibland är det inte det. Faktiskt just Ducks och Kings råkar ha specifika radioreferenter. Men den här den ganska stora betydelsen som radion fortfarande har här i Sverige, det är nog väldigt ovanligt egentligen att så många fortfarande lyssnar. Nu när det finns så mycket annat utbud, du kan ju liksom lyssna på din egen musik. Du kan koppla upp liksom din egen musikspelare till högtalarna i bilen och sånt där. Så att jag tycker att det är, jag tror och tror att det är en viktig del av radions villkor är att den fortfarande är lätt att ha med sig när man gör annat liksom.
Det där är lyssnarupplevelsen. Om vi talar om hantverket då, du som har gjort både tv och radio, hur är skillnaden att göra själva produkten?
Ja, det är ju en skillnad som, alltså tv är ju på ett sätt mycket svårare, för man måste ha mycket mer kanske. Man kan inte, tv blir man ju inte nog glad om man bara kommer hem med en intervju rakt upp och ner liksom, utan då ska man ju ha tänkt ut också klippbilder och andra bilder och samla på sig mer material och sådär. Samtidigt kan jag tycka det att egentligen bör man göra radio ungefär likadant. Man bör faktiskt också ha med sig klippljud. Alltså, om man ska göra ett reportage så är det ju klart så. Så att hantverket, alltså gör man ett gediget radioreportage så använder man ju nästan samma metod som när man gör tv. Och jag kan också tycka att man bör jobba lite mer med radioljudet än man kanske gör. Jag tycker det är lite jobbigt att det blir så mycket telefonintervjuer och sånt där. Så, även om telefonerna låter bättre nu. Men annars, tv är ju krångligare. Det är ju flera moment och det är svårare på ett sätt när man ska göra, om man ska göra ett reportage eller ett inslag och sånt där. Ofta har man ju ganska lite tid också, så man får ju klippa väldigt hårt och så här. Och radion känns ju ofta lite friare. Alltså ett sporttexter, då har man ju kanske, om man gör ett reportage till det så kanske det inte är så här jätte, det behöver vara 1,52 liksom, utan det kanske kan vara 3,20 eller 3,30 och så här. Så det är väl det också. Men sen är det ju väldigt roligt både och att göra tv, och när man får till det och gör ett bra tv-reportage är det ju också jätteroligt. Så jag tycker egentligen båda grejerna är väldigt roliga, fast på olika sätt.
Du gick ut 79, sa du det?
Nej, började faktiskt 79, så jag gick ut 81 då.
Ja, så du har varit med i gamet rätt lång tid. Du har sagt vid ett tillfälle att du är repliksnabb. Vilka andra egenskaper tycker du har som har hjälpt dig komma till den positionen du är nu och att du har kunnat syssla med detta i över 30 år?
Jag tror att jag har ganska mycket humor, och sen tror jag att jag är väldigt envis, och sen så tror jag att jag är fortfarande faktiskt väldigt nyfiken på allt nästan inom, inte bara sport men verkligen där. Och jag tycker jättemycket om att intervjua folk, jag tycker om att få dem att säga någonting som de inte hade tänkt säga, och att jag kanske inte är, jag är inte riktigt så här sportnörd. Jag kan inte säga jättemycket i små detaljer om massa saker. Fast jag kan också faktiskt vara väldigt intresserad av att, till exempel när man får göra någon sport som man inte kan så mycket, så tycker jag det är jätteroligt ju mer man lär sig. Men jag tycker också om att liksom visa upp folk som, hur de är liksom. Och man kan komma lite närmare. Inte så här, de behöver inte berätta om sina flickvänner eller pojkvänner, eller inte så här jätteveckotidningsjournalistik, men ändå lite mänskligare kanske, något. Jag tycker om att få folk att skratta eller sådär. Och jag tror att, jag hoppas ju att det är egenskaper som de som gör att jag har fått fortsätta. Sen är ju, att få referera är ju någonting som jag alltid har velat göra och fått göra och tycker är jätteroligt. Jag tror inte jag, eller tycker inte jag själv att jag är världens bästa referent. Men jag tycker att jag, ja, det är en fantastisk utmaning att jobba med referatet, och det är ingenting, de insatser jag gjort är ingenting jag skäms över, men jag känner mig inte liksom kanske odödlig direkt. Men jag tycker att det har varit otroligt roligt att utmanande och fantastisk känsla också om man har gjort en fotbollsmatch liksom efteråt när man tar sig lurande. Det är ju... Och där har jag väl också faktiskt då haft lite nytta av att jag var en av de första kvinnliga pionjärerna. Och så här, för det var ju... Så jag kanske har fått en del möjligheter då för... Eller, ja, det har väl både varit bra och dåligt att vara kvinna. Ibland har det varit till en hjälp och ibland har det varit mindre till en hjälp.
Vi ska prata om precis det där alldeles strax. Jag kommer ihåg, när jag jobbade under dig så upplevde jag dig som kanske mer journalist än sportintresserad. Mm. Är det ungefär det du säger nu eller?
Alltså jag har alltid i mitt liv varit väldigt sportintresserad. Och när jag var liten så var jag så här, så jag satt och tittade på allt. Framförallt på tv, så ska jag säga. Jag lyssnade nog inte lika mycket på radio, för jag tyckte inte om Lennart Hyland. Men jag tittade jättemycket på tv. Jag tittade på varje hockey-VM, var liksom en religiös upplevelse. Jag tittade på varenda match Sverige spelade. Och jag satt och skrev ner resultat och klippte ut bilder. Och så här stissekedjan var väldigt viktig för mig. Uffe Sterner och Stisse Johansson. Och skridsko. Oj vad jag tittade mycket på skridsko. Då förde jag sådana här varvtider. Och, så här. Så att, och friidrott älskade jag. Och Ricky Brors var jag kär i. Och Kjell Isaksson. Det var alltid så att jag var lite kär också i väldigt många. Charlie George var lite kär i och Johan Cruyff var lite kär i. Alla skulle vara långhåriga, för jag var kär i Rolling Stones också. Men jag har alltid verkligen, verkligen, verkligen varit väldigt, väldigt sportintresserad, har jag. Och min önskan egentligen när jag blev journalist, gick på journalisthögskolan, det var att bli sportjournalist. Så det, jag hoppas att du inte trodde att jag inte gillade sport.
Absolut inte, men jag upplevde det som jäkligt vass journalistiskt. Du kunde strama upp en ingress och ett reportage på tre röda, liksom, oavsett vilken sport det var. Det var snarare så jag menar.
Ja, men det var ju roligt att höra det, att du tyckte det. Och jag tycker jättemycket om journalistik överhuvudtaget. Men när jag gick på journalisthögskolan, då var det, i min klass så var vi, jag tror vi var 33 stycken, var 29 var kommunister. Det var väldigt så här... Mycket stormöten var det. Och jag var anarkist, sa jag då. Och sen var det en moderat och en centerpartist och en folkpartist. Och resten var antingen då SKP eller VPK eller APK, eller till och med stalinister faktiskt. Och då sa jag verkligen, i det första tillfället när man då skulle stå inför alla andra och berätta om sina livsmål och så här. Då sa jag direkt, jag vill bli sportjournalist. Och det liksom, man kunde ju inte ha sagt något mer fel i det gänget. Liksom. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och det var kanske nästan där jag bestämde för att ja, det är faktiskt precis vad jag vill. Liksom. Jag vill bli sportjournalist.
Det där är ju tecken på någon form av att du kanske kan uppfattas som obstinat. På något sätt. Den tiden vi jobbade tillsammans uppfattade jag också som att du gärna drog dig till någon form av utanförskap även i idrotten. Att du inte var superimponerad av liksom, de största fotbollsstjärnorna eller sådär, utan du gjorde gärna något vid sidan av, vilket jag tyckte du accentuerades med att du specialiserade, man får säga så, på curling och hästar. Mm. Ligger någonting i det där?
Nej, jag vet inte. Alltså obstinat är jag ju definitivt. Så fort alla andra tycker som jag, så tycker inte jag så länge. För att jag vill inte tycka som alla andra. Det är ju väldigt obstinat och otroligt barnsligt egentligen. Men om jag då fick liksom göra curling, så då att då sätta mig in i den sporten som jag inte alls kan och så här, då blir den jätteviktig för mig. Och jag tycker verkligen att då är det otroligt coolt om jag kan förmedla det som är så svårt till andra. Jag vet inte om jag någonsin kunde det till de som också kan sporten på det sättet. Liksom, för det är ju väldigt svårt. Men däremot om man då i alla fall kan göra det till de som är ungefär lika intresserade som... Folk blir då vart fjärde år, för det är ofta så tyckte jag att det var en utmaning och väldigt häftigt. Och jag är verkligen väldigt stolt över att ha gjort både curling och ridsport. Och ridsport var ju också väldigt roligt att försöka göra på ett sätt som... Jag började ju referera liksom, dressyr, det hade väl aldrig någon gjort förut. Och referera häst, alltså själva hoppningen och så. Och det tyckte jag var väldigt roligt att göra också. Och det hade inte heller många gjort, utan det var ju mer att man summerade efteråt och det hade gått och sådär. Men framförallt att referera dressyr tyckte jag var jättekul. Jag vet inte om det alltid lyckades så bra, men det var ju... Där kan man i alla fall snacka om att vara pionjär. Och att försöka liksom beskriva ett dressyrprogram när man ser det. För att de gör ju misstag. Alltså, och det är i alla fall någonting jag kan. Jag kan ju se om det blir fel. Jag är inte så jag kan kanske se som en dressyrdomare. Men jag kan i alla fall se om de gör ett fel. Om det blir, inte blir galoppombyte i varje språng när det ska vara och sådana grejer. Det kan jag ju säga.
Ja, men exakt. Du kunde ju hästar som ingångsvärde.
Ja.
Och så det hade du på fötterna. Det var ju kanske en lättare övergång för dig.
Ja, jag rider ju själv och har gjort då hela mitt liv. Men jag är inte så där jätteduktig på vare sig rida eller på... Det finns ju väldigt många små fina detaljer i dressyr som inte jag kan. Och jag kan inte avgöra exakt hur väl hästen är samlad. Eller, och som sagt, eller typ på den dressyrdomarnivå. Men jag kan ju absolut se hur det går. Liksom.
Jag vet folk som tycker att du har en avmätt röst och verkar så där lite svårimponerad i radio.
Ja.
Är det medvetet eller är det din personlighet?
Nej, det är inte medvetet. Men jag är väl lite så där. Alltså på något sätt så är jag inte så starstruck eller imponerad av saker. Så det är ju min läggning liksom. Men sen så vill jag ju inte låta oengagerad och som att jag inte bryr mig. Absolut inte, speciellt inte om jag refererar. Så jag kan inte påstå att jag med flit försöker låta avmätt. Det skulle vara, om det i något sammanhang var bra då var med så vore det bra. Men nej, det är synd tycker jag om jag låter ointresserad.
Det här är en podcast från Expressen.
Du har stor erfarenhet av USA.
Ja.
Kan du inte jämföra svensk journalistik och amerikansk journalistik på ett lättfattligt sätt?
Alltså det har ju blivit mer likt på många sätt egentligen. I USA så har de ju alltid haft det här med väldigt många människor som pratar mellan halvlekar i olika matcher och sånt där. Fast, och ofta män, nästan alltid män. Och jag tycker att en del svenska tv-kanaler har väl tagit efter det här konceptet där på något sätt flera är bättre. Och det är inte jag övertygad om att det är sant, men lite så. Att det är ju då... Tre gubbar i den studion och tre gubbar i den studion. Man kan undra ibland, behövs det verkligen sex gubbar för att summera den här liksom, hittills? Och olika människor som refererar matchen och olika som summerar i, och, så då, och som intervjuar varandra om vad de tyckte om varenda moment. Och så där, och experter som jag ibland kan tycka att det går liksom överstyr med varenda moment som ska analyseras. För lika förbaskat så är det så att även om man vet varje individuellt misstag som någon har gjort så är det ju... Så att man gör ju misstag under en match. Det kanske, jag tycker ibland lite absurt när man ska liksom påpeka att någon borde inte ha åkt dit utan borde ha åkt dit. Så hade de fått pucken där och då hade ju han kunnat flytta ner där och då hade han kommit upp där. Och så hade han... Jo, det hade de ju. Men det blev ju inte så. Liksom, släpp det, kan jag tycka då. Och sen tycker jag det är jättekul när expertkommentatorer sen blir coacher och misslyckas totalt. För då måste de ju vara ganska dåliga på att rita själva alltså, medan det händer. Men det var inte det jag skulle prata om, utan skillnaden mellan... Ja, nej, men i USA så är det ju... de är ju mera, tycker jag, ansträngande, kanske hurtiga, så är väldigt glatt. De skriker väldigt mycket och så. Men de bästa referenterna är ju fantastiska i USA. Men de får ju bli jävligt väldigt gamla också. Han som gör Dodgers nu, han är ju... 87 tror jag. De liksom håller på i evigheter. Men det är kanske inte den största skillnaden. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Själva journalistiken när man säger att liksom gräva fram nyheter och sådär. Där tycker jag att amerikanska journalister är väldigt bra. Och det finns ju någon slags tradition där av att mera undersökande journalistik kanske. Även inom idrottens värld. Det kan jag sakna lite. I Sverige.
Du ser mellan 40 och 50 NHL-matcher per säsong kan man säga under en normal säsong.
Mm.
Blir du aldrig trött på det där?
Nej, alltså NHL-matcher blir jag verkligen inte trött på. Det är ju... alltså, jag kan inte säga att jag sitter varenda sekund och liksom stirrar på varenda moment och funderar och grubblar på vem som borde ha åkt dit och kommit tillbaka där och tagit pucken. Det gör jag absolut inte, men nej, det är jag verkligen inte trött på. Det är att få gå liksom, och titta på... Oj.
Oj.
Joy Division. Det är min telefon.
Det här är lite bra miljö.
Ja, det är Joy Division. Jag får bara svara. Oj. Hallå? Jag sitter och blir intervjuad. Ja, nej, men jag ringer sen. Okej? Okay. I'm back. Var var vi?
Ja, frågan var om du var trött på att titta på så mycket ishockeymatcher.
Nej, jag blir inte trött att titta på ishockeymatcher. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att få kunna gå och titta på mycket NHL. Det är ju fler svenskar än någonsin som spelar i NHL och det är ju nästan... Det råkar ju ofta vara så att de här lagen som jag följer mest, Los Angeles Kings och Anaheim Ducks, har ju haft väldigt få svenskar. Kings ingen och Anaheim Ducks har ju haft Victor Fast nu senast då. Men nu blir det ju Jakob Silverberg också. Och det är väldigt bra. Men däremot möter de ju lag hela tiden med svenska spelare. Och jag är väldigt intresserad av att titta på de svenska spelarna då för att jag ska göra reportage om dem eller intervjuer med dem. Men jag tycker samtidigt att det är... Hockeyn i sig är väldigt kul att titta på. Det är kul och hela inramningen är rolig med liksom arenorna och musiken och publiken och allt det där. Det är klart att man inte varje gång tycker att det är jättekul. Liksom. Men på det hela taget så skulle jag tycka jag konstigt om jag klagade på att jag får gå på för mycket hockey.
Om vi går tillbaka till radiosporten och Sveriges Radio. Vilka tycker du är radiosporten eller Sveriges Radios största problem?
Ja, det är ett stort och tungt företag. Liksom. Lite problem tycker jag är just den här... Att det blir... Det här med att chefer måste gå på idliga möten och göra utredningar om framtiden. Och allt så här. Det är säkert väldigt bra, men jag tycker att det ibland tar för stor plats i förhållande till den dagliga produktionen. Sen så är det väl... Jag tycker det finns något... Den brist på konkurrens som finns mot Sveriges Radio där man har fått vara nästan ensam aktör på marknaden så länge tror jag är negativ. Det är ju inte, det har ju funnits en del, det finns ju reklamradio och så, men det har inte riktigt blivit den här konkurrensen till exempel om sport som finns inom tv-världen och så. Och det tror jag att man har gjort att man har suttit lite nöjd liksom och kör på i gamla spår och gör som man alltid har gjort och så. Det tycker jag är ett problem. Det finns så mycket man skulle kunna pröva och göra på nya sätt. Men inom sporten så är det även i andra. Jag kan ibland tycka när jag kommer tillbaka så här en gång om året. Liksom, jag lyssnar ju fri på radio även när jag är i USA. Men när man lyssnar så mycket som man gör när man kommer hem så kan man tycka att liksom, wow, det händer ingenting. Det låter likadant. Liksom, och det är för puttrigt kan jag tycka ibland. Det borde vara mera... Jag tycker att det är lite för mycket att försöka göra alla glada så ingen blir riktigt glad. Och ingen blir riktigt arg heller. Jag tycker det är roligare om man blir gladare och argare. Än att bara tycka att det här var trevligt. Och lite P4-putter tycker jag är jobbigt också. Just P4, oj vad putter de kan vara. Jag menar, så mycket sällskap vill jag inte ha. Så jag vill ha någon människa som liksom jolmar med mig hela tiden. Det tycker jag är jobbigt.
Du kanske blivit amerikaniserad där då? När de är lite mer svart och vita kanske?
Ja, fast jag har nog alltid haft lite svårt för mycket. Alltid. Jag blir väldigt nervös när folk säger så här, hej på er alla i stugor och sånt där. Jag blir nervös för jag sitter så sällan i en stuga. Nu sitter jag i och för sig mer ofta i en stuga, men jag tycker ändå att det blir... Jag tror inte man kan omfamna en hel publik i alla fall. Liksom. Så jag tror inte att den gemenskap man ska känna när man lyssnar på radio ska vara sån lite så här konstruerat hurtigt. Det är lite gammeldags också kan jag tycka, som Hylands hörna liksom. Jag tycker inte det funkar. Jag tycker att den gemenskap man ska känna med de som jobbar ska inte bestå i att de gång på gång försöker lista ut vem jag är eller vända sig direkt till mig som lyssnare. Liksom. Jag är med ändå. De behöver inte prata till mig. Liksom. Eller vad tycker du? Så här, det tycker jag är jobbigt.
Du har sagt att nyhetsarbetet är tråkigt. Förklara det uttalandet.
Har jag sagt att
nyhetsarbetet? Ja, radiosportens nyhetsarbete är tråkigt.
Jaha, så är det sant. Alltså att vi kan, eller radio, nu säger vi, det ska jag inte säga, för det är inte vi längre. Men radiosporten har ju en på så sätt tråkig eller trygg eller så journalistik, vilket jag verkligen då, trots att jag möjligen kallade det tråkig, uppskattade. Jag tycker det är otroligt skönt att slippa spekulera och gissa och vara först med att ana, liksom. Eller dra iväg i sånt där. Vi kunde ju inte rapportera om en övergång innan den var bekräftad på något sätt. Vilket då en del tycker att då är det ingen nyhetsjournalistik. Men jag tycker väl att det är nyhetsjournalistik när man vet att det är sant. Snarare än att det är ett rykte. Men det fanns ju lägen där då vi valde ändå att publicera ett rykte, men i form av ett rykte så att säga. Och det är, där är ju då public service-uppdraget annorlunda än vad man gör när man jobbar på en kvällstidning eller kanske också en kommersiell tv-kanal. Och det är tråkigt men korrekt och bra tycker jag. Så jag gillade faktiskt det då, även om det kunde vara lite tråkigt.
Samtidigt finns det kritik på radiosporten att de sällan kommer med egna nyheter.
Ja, men det beror ju faktiskt ganska mycket på att just denna process då, att man inte kan... Man måste ha flera oberoende källor, man måste vara säker på uppgifterna och ha det mer bekräftat innan man går ut med det. Så att, alltså, det kan man väl också säga att radiosporten i alla fall väldigt sällan har fel nyheter eller har fel i sitt nyhetsrapporterande, om någonsin. Och då är det väl inte så i många andra fall där de kanske har många nyheter men de kanske också har många fel. Liksom. Och då kan jag tycka att det är värt det. Men visst skulle radiosporten absolut kunna må bra av att ha fler egna nyheter.
Några av de här gamla radiostjärnorna som kom i samband med Hyland där, Hylands pojkar kallades de.
Ja.
Ingvar Oldsberg, Tommy Engstrand, Fredrik Bellfrage, var det någon mer?
Ja, så det var ju, från början var det väl egentligen Lars-Gunnar Björklund, Åke Strömmer och Tommy Engstrand. Och sen kom ju de här Staffan Lindeborg, Fredrik Bellfrage, Ingvar Oldsberg. Bosse Gensel ingick väl också i det gänget.
Just det. Mm. Ja, men de lite äldre där och över 70-strecket, de är ju otroligt folkkära och väldigt omhuldade av svenska folket. De levde ett rätt hårt liv ändå, va? Du har ju träffat några av dem där.
Mm-hmm. Ja, Hyland träffade man ju då tidigt. När jag kom upp på Radiosporten första gången som praktikant så träffade jag Hyland. Han var otroligt otrevlig kan jag säga. Mot mig som tjej och sa att jag skulle bli sportjournalist för det dummaste han hade hört och att jag borde gå och fixa kaffe. Och sen så sa han att jag skulle sätta mig i soffan och så sa han, ska du bli sportjournalist? Ska du gå där bland dinglande intervjuobjekt? Och sen berättade han någon äcklig historia om någon lösaktig kvinna i Argentina. Alltså det var verkligen så bara, oh vad mysigt jag har det här, vad roligt att få träffa denna radiolegendar liksom. Men sen så blev det ju bättre. Och när det gäller Hyland så blev vi faktiskt förhållandevis goda vänner till sist. Då, när vi jobbade tillsammans i Los Angeles OS 1984 och så. Men och det här var bara då första gången jag träffade honom var väl 1980. Men han var ju en människa som hade lite hybris eftersom han var så omhuldad och hade varit svensk sportjournalistik nästan ensam. Och så hade jag haft en så otroligt stor roll och var så väldigt känd bland alla människor. Men i takt med att hans stjärna fanade så blev han lite snällare. Men han var inte annars var han inte alls snäll. Han var väldigt elak. Och framförallt så var han sexistisk. Men han var också elak egentligen mot alla. Han kunde komma upp på Radiosporten och ställa sig och gå runt från skrivbord till skrivbord. Och bara såga folk i små bitar. Så han var faktiskt inte en trevlig människa. Sen var det var en ganska tuff värld. Liksom. De var ju väldigt stora stjärnor, de här gubbarna. Och de var ju inte gubbar då ens. Och Hyland var nog lite gubbe. De andra hade inte blivit gubbar än.
Men var Hyland journalistiskt vass också? Eller var han bara stor så att säga?
Nej, jag tycker inte han var journalistiskt vass. Jag tycker han var... Alltså han hade ju själv tagit bort, liksom. Alltså, han gjorde ju nästan alla referat och han gjorde ju framförallt som någon annan blev duktig så tvingade de ju byta sporter. Det fanns ju såna här legendariska grejer när han bytte sport just på Åke Strömmer och Lars-Gunnar Björklund så att de plötsligt på väg till något evenemang fick göra den andra sporten. För att de inte skulle bli så bra så att de skulle hota Hyland och hans tidigare karriär då, och hans referat. Men dessutom slängde han ju dåliga referat och sparade bra för han kunde själv välja vad som skulle sparas i arkivet och om man letar i arkivet och letar efter hans referat så kunde man ibland höra i bakgrunden på hans mest liksom, legendariska skidreferat så att han får information någonstans ifrån. Och det medgav han ju aldrig. Liksom. Han hade ju folk som hjälpte honom och som skrev upp tider och sånt där. Men då liksom ljög han och sa, det var ju en klocka, det var det ju inte. Det var ju folk som hjälpte honom. Alltså inte för att det var någon skam med att folk hjälpte honom någon tid, men det var ju otroligt ogeneröst av honom att inte kunna dela med sig och berätta att det faktiskt fanns andra som hjälpte till. Så han var ju, ja, jag vet inte. Det tyckte jag väldigt illa om med honom, att han var så självkär och ogenerös i förhållande till massa andra människor som verkligen hade hjälpt honom genom hans karriär. Och sen tyckte inte jag... Jag menar, jag har hört väldigt dåliga referat som Lennart Hyland har gjort också. Men det var ju en annan sort. Det var ju väldigt mycket att man hade en egen klocka, att man tittade på en 5 mil och skulle hålla reda på väldigt mycket saker själv och så. Men jag tycker Åke Ström gjorde det mycket, mycket bättre än Lennart Hyland någonsin gjorde, faktiskt. Sen sedermera. Så att, men det var en svår konst, och visst var han bra, men han kunde också vara en väldigt elak gubbe.
Dracks det på jobbet under den här tiden, ute på mästerskap och sådär?
Alltså inte kanske på jobbet så, men det var ju lite så här, i början när man åkte ut som sportjournalist, det var ju ett fruktansvärt supande på de här resorna, inte bara bland alla sportjournalister. Jag har själv varit på någon sån där, när man åkte nästan som ung och liksom naiv på sina första resa och tyckte det skulle bli så kul och spännande så här, och sen upptäckte man att det liksom bara var någon, ja, det var många som drack så mycket så att de inte kunde genomföra sina uppdrag. Det var mycket så att de täckte upp för varandra. Och sådana där historier hade man ju hört mycket. Och det var liksom på något sätt alltid roliga historier. Men jag tyckte inte de var så roliga. Jag tyckte det var ganska tragiskt liksom, att folk inte kunde sköta sina jobb. Att det på något sätt skulle vara okej. Och att supa så mycket före och efter. Oftast inte under. Men det har väl hänt det också någon gång. Men under ett pågående jobb. Men det var ett väldigt, väldigt gubbigt liv med, ja, män som förbrödrade sig under sorgliga former. Men det där försvann ju, tack och lov. Det blev ju en väldig ändring liksom, från det har jag upplevt. Men det var ett tag när det verkligen var rätt patetiska sällskapsresor de gav sig ut på det.
Ja, men jag tänkte du skulle få berätta lite om den där förändringen. Jag tar ju ofta upp den eventuella sexism som vi har i branschen idag. Och den könsfördelningen som finns med de intervjuobjekt som jag har. Det finns inte jättemånga bättre som är lämpade att svara på den frågan kanske än du. Som varit med hela resan och dessutom var ung kvinna när du slog dig, när du slog igenom. Kan du inte berätta om den förändringen över, ja, det är ju 30 år nu då. Vad är det som har hänt i den aspekten? Sexism och könsfördelningen.
Det har ju blivit mycket bättre såklart. När jag började då så var det Mildred Eriksson hade varit på Radiosporten, Pia Erlandsson på TV-sporten och så var det Jill Lindberg på Aftonbladet, Eva-Karin Selén hette hon då. Sedermera Gyllenberg som fanns på DN. Och det var, that was it. Förlåt. Jag kanske bara borde stänga ner ljudet helt enkelt. Nu sitter jag här och blir intervjuad av Sedhamre. Ja, vi har kommit en bra bit. Vi ska nog inte, det är Petter.
Hälsa.
Ja, han hälsar. Men vi har kommit en bra bit. Men går du och lägger dig nu eller? Kan jag ringa dig? Men... Ja, bra. Hej. Det fanns väldigt få kvinnliga sportjournalister då. Och det var rätt jobbigt när man började då. Då skulle man gå med de här manliga reporterna ut på matcher ju för att lära sig se hur det funkade. Och då fick folk ofta för sig att man var någon sån här... radiosportreporter groupie, vilket ju hade varit en ganska sorglig tillvaro för att vara helt ärlig, och vaktmästare och sånt där liksom, man fick såna här, kollegorna då fick såna här, ja, vad skulle frugan säga om det här då och så, och då tyckte man ju att kollegan kunde ju då lite schysst ha sagt att nej, det här är en praktikant som jag har med mig eller något sånt så då, men det gjorde de inte ibland, utan de blinkade menande tillbaka liksom, och då blev man ju verkligen så här, jaha, tack liksom, det känns mysigt att få den känslan här. Och sen så var det väl också, även bland aktiva och så togs man kanske inte riktigt på allvar. Och gå in i ett manligt omklädningsrum och så här kunde det vara ganska jobbigt och mycket kommentarer och sånt där. Och sen är det ju inte alltid lätt att känna igen folk som har haft på sig nummer och så när de varit ute på planen och sen går in i ett omklädningsrum och de inte har några kläder på sig. Då kunde det ju vara otroligt roligt att driva med framförallt en kvinnlig sportjournalist att liksom, ja... Man känner sig ganska dum ändå när man går in där, kan jag säga. Och då om folk börjar liksom låtsas vara någon annan och inte vill tala om vem som är den man vill intervjua och så, här, så är det ju en jobbig situation faktiskt. Och sen var det ju en landslagsman i handboll som var så här jätte jätteschysst och korrekt spelare mot alla, tyckte folk. Han satt jag och intervjuade på liksom bänken och omklädningsrummet. Sen så när jag var klar, båda sitter då på bänken, så reser han sig upp så att hans bak är jämnhöjd med mitt ansikte, och då drar han ner sina kalsonger. Så att jag liksom tittar upp och får verkligen en delad upplevelse av hans sämre sida. Och då tänkte jag, oj, det där tänkte han säkert inte på. Det gjorde han säkert inte med flit. Men sen har jag då hört andra berätta för mig att han har berättat det för andra. Att han gjorde det otroligt utstuderat och med flit. Och det är ju liksom märkligt, kan man tycka.
Du var bland de första kvinnorna som faktiskt refererade sport i radio då?
Ja, det var jag. I början fick jag ju göra kanot och sånt där. Det var inget fel på kanot. Jag älskade att göra kanot, men det var inte kanske det som alla stod efter att få göra så. Och då fick jag göra det med sikte på att jag skulle få åka på OS i Los Angeles 1984. Så jag fick åka på SM och VM i kanot och referera det. Och det var faktiskt väldigt roligt och väldigt svårt. Så jag tror att det kan ibland vara lättare, tror jag, att göra de största sporterna på de bästa arenorna med de bästa förutsättningarna. Och mycket svårare att göra de här mindre sporterna utifrån. Så jag tror att det är en väldigt bra skola att börja med sånt. Och det fick jag göra snabbt. Och basket och så fick jag göra väldigt tidigt också. Och det var ingen skillnad egentligen på... Alltså jag och Jakob Hård och Robert Pärlskog var väl ganska samtida. Och vi fick göra samma saker i början. Med undantag med att Jakob gjorde massa friidrott. Men det var ju hans specialitet liksom. Men det kändes inte som att jag fick göra mindre av det ena eller andra. Så på så sätt så var det inte, tycker jag, sexistiskt. Eller att det var ingen som utgick från att jag bara för att jag var tjej inte skulle vilja referera det så.
Det är många fler kvinnor nu i branschen naturligtvis. Hur ser du på det? Hur resonerar kring det?
Jag är jätteglad att det är flera. Och jag tycker just för mig var det lite, när jag var sån här chef på Radiosporten, så var det viktigt för mig att liksom försöka få fram just fler kvinnliga referenter. För jag tyckte att i mitt eget fall så tyckte jag verkligen inte att det var jättestor skillnad på vad jag fick göra och vad de som var jämnåriga och ungefär samtida med mig fick göra. När det var referat, även om det var färre sporttext ändå, färre kanske långa referat överhuvudtaget. Men jag fick i alla fall ganska omedelbart göra det. Och jag fick göra liksom hockey och fotboll ganska snabbt också egentligen. Men sen tyckte jag att det kom en lång tid där kvinnor absolut jobbade men ändå inte släpptes fram i samma roller. Och jag vet inte riktigt egentligen varför det blev så. Eller vem som bestämde att det skulle bli så. Att kvinnor skulle i första hand bli programledare och för kortare sändningar. Och så småningom för sportextra. Men även det tog ganska lång tid. Utan att kvinnorna som jobbade där ändå fick mindre roller och fick så. Men, så därför tyckte jag att det var viktigt när jag kom tillbaka som reporter där efter att ha bott i USA första gången. Så fick jag ju...
98 eller?
Ja, just det. Då fick jag göra mera större liksom, program och sånt där. Och fick fortsätta ungefär på den takten jag hade utvecklats på i början, tyckte jag, och fick större uppdrag och det var roligt och så att få göra mera grejer. Men någonstans så hade det ändå, när det kom nya tjejer så smögdes det ofta in någon konstig värdering, tyckte jag, av att de förmodligen inte skulle vilja referera, vilket jag då alltid försökte motverka genom att försöka fråga om de verkligen var säkra på att de inte ville det, för att det är det roligaste man kan göra.
Vilka kvinnor är det som du känner att du har knuffat i ryggen lite?
Ja, det är väl framförallt de som på senare år som jag jobbade med där, med Linn Nensén och Jenny Rask, som var jätteduktig på att referera bandy och allt möjligt. Jag tror hon har slutat tyvärr, men jag tyckte hon var bra. Ebba Cederskjöld jobbar ju ganska mycket och refererade också. Sen är det ju inte minst då nu Susanna Andrén som kom under den här tiden och som tycker jag nu är en jättebra, verkligen kvinnlig referent. Sen finns det ju flera som jag inte alls på något sätt kan ta åt mig äran av, som Lena Sundqvist är också jätteduktig. Och jag tycker det är väldigt roligt nu att det är tjejer som... Lena åkte ju på basket-EM och refererade. Och hon refererar ju hockey och fotboll. Susanna gör ju också det. Och inte... För det var ju lite så ändå att det var lättare att få göra damfotboll som tjej. Och det, ibland var jag irriterad på det. Jag gillade att göra damfotboll. Men ibland kände jag också, varför ska just jag göra damfotboll? Det blir på något sätt... Det blir lite konstigt, kunde jag tycka. Men samtidigt sa man ju inte nej då om man fick åka på damfotbolls-VM i USA.
Jag sa nej en gång när du la ut mig på ett speedway-jobb.
Ja.
Då tackar jag mycket artigt nej och sa att är det okej om någon annan gör det? För jag kan ingenting om motorsport.
Nej. Just det, jag visste att det var någonting med det, jag är förbannad på. Nej då. Nej, men, nej, men det är väl bra. Det är väl bra att säga ifrån. För att jag, men jag kan ändå tycka liksom att, att man ska försöka bredda sig så mycket som möjligt och försöka lära sig så mycket som möjligt om så många olika sporter som möjligt. Men samtidigt är det bra att inse sin begränsning. Så jag förlåter dig.
Lasse Granqvist lämnade Sveriges Radio efter 25 år. Hur ser du på det? Han var väldigt omhuldad av svenska folket, även han.
Ja, Lasse var ju faktiskt min praktikant för väldigt länge sedan när han var väldigt ung och skön lockig. Han kom där lång redan då och var ju redan från början en väldigt talang på referatsidan. För han hade ju övat sedan han var liten och satt i sandlådan. Möjligen så tog det väl ett tag innan hans erfarenhet, han i kapp, alltså livserfarenhet, han i kapp hans referatförmåga. Så att ibland var det så lite att han var så ung och det lät lite roligt när han sa att, att det här var den bästa matchen han någonsin hade sett under sin tid. Och så. Man, han var liksom 20 bast. Liksom. Ja, men. Så, men han var väldigt duktig. Han hade lärt sig väldigt mycket av att lyssna på olika referenter och sånt. Och han var, men han hade faktiskt ganska egentligen omedelbart en egen stil också. Även om man kunde höra vissa influenser från Engstrand och så, så var han ju väldigt duktig tidig. Och jag tycker att det var förstås en stor förlust för radion att han till sist då, efter många år, har delat på uppdrag både tv och radio, bestämde sig för att kliva av. Men jag vet, han har berättat för mig väldigt många gånger att han har velat ta det steget, för att radion var ju på något sätt hans trygghet och där han växte upp och där han fick utveckla sin talang och bli oerhört folkkär. Och tv är ju ett helt annat sorts jobb. Och han var lite rädd inför att klippa liksom navelsträngen då, lite som han tyckte. Men han gör ju de jobben väldigt olika egentligen. Han är väl sällan så engagerad och galen i tv som han var i radio. Och han kanske helt enkelt också inte riktigt orkade. Eller ja, jag tror att han såg fram emot en utmaning att, att få bli en ny Lasse Granqvist. Jag tycker han är jättebra på tv också, verkligen. Men jag tycker det är klart att det är synd om radion, men jag är glad att han, för jag vet att han ville göra det här valet och därför är jag glad att han har gjort det.
Hur ska Sveriges Radio ersätta honom och hitta en ny Granqvist?
Alltså jag vet inte om radion någonsin kan hitta en ny Lasse Granqvist, och jag vet inte, jag tycker ju att han är faktiskt unik. Jag tycker om man, även om man tittar tillbaka på alla de här jättetalangerna och de här fantastiska som har funnits, så tycker jag nog att Lasse nästan är en klass för sig. Alltså jag älskade Lars-Gunnar Björklund väldigt mycket, måste jag säga. När jag var liten så älskade jag att höra honom. Men jag har inte hört, jag vet inte riktigt, jag har sett och hört honom mera i tv faktiskt än i radio också. Men han tycker jag också var en unik och enastående talang. Liksom. Och sen tycker jag att det är Lasse. Så jag, tror inte, jag är inte säker på att man hittar någon ny som är lika bra som honom. Även om jag tycker jättemycket om att höra Christian Olsson, som jag har ju en annan sorts. Jag tycker även Christian Olsson är jätteduktig på att ge bild av det han, var någonstans på planen bollen är, hur spelarna rör sig för att vara spelbara. Jag tycker han kan faktiskt med få ord få mig att se just det, flera saker. Inte bara vad bollen är, utan vad den skulle kunna ta vägen därför att någon har gjort sig fri på, där framme på högerkanten. Och så han tycker jag är väldigt duktig. Men jag tror aldrig att någon kommer få den här stjärnstatusen igen som Lasse Granqvist har haft, därför att jag tror att radio inte har den stjärnstatusen längre i sig självt.
Du har nämnt några namn redan här, men vilka spännande figurer ser du i sportjournalistik i Sverige?
Nu är det ju så att jag bor inte här och jag ser inte allt som kommer upp, så det finns säkert jättemånga som har kommit nytt och så. Men jag tycker ju väldigt mycket om både Susanna Andrén och Lena Sundqvist som jag har nämnt. Och delvis för att de är tjejer, men också för att de bara är bra överhuvudtaget. Och sen tycker jag som sagt väldigt mycket om Christian Olsson, och jag tycker även att Dagge Malmqvist, som är en sån som har funnits länge men alltid varit gedigen och bra, är jätteduktig. Sen, det känns lite orättvist för att jag vet, nu har jag ju bara nämnt också radiomänniskor, men jag kan inte riktigt ärligt säga att jag har jättebra koll på alla som kommer fram inom som gör matcher i tv och sånt där. Jag tycker väl att det finns. Ja, det finns. Jag tycker att det finns en del som skriker alldeles för mycket, men jag tycker också att det finns. expertsidan har väl egentligen blivit överlag bättre. Det finns ju väldigt många otroligt kunniga experter. Pelle Blom gillar jag. Rickard Henriksson gillar jag. Fast han är på radion. Jag säger bara radio hela tiden.
Ja, det brukar vara så. När jag intervjuar TV4-människor så av någon anledning så nämner de bara dem. Och vi har satt samma sak och SVT likadant. Och nu gör även du det.
Nej, men Pelle Blom var ju fri på radion först och sen gick han dit.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Jag tycker att du borde intervjua Fredrik Reinfeldt. Han är ju faktiskt gammal basketspelare.
Djurgårdare också?
Ja, det var den goda sidan. Men nej, men han, jag gjorde faktiskt en intervju med honom en gång. Men det är roligt när han pratar om idrott. Jag säger inte nödvändigtvis att han är rolig alltid. Men han är i alla fall roligare när han pratar om idrott än mycket annat.
Sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden Agendasättarna. På vilket vis tycker du att du för branschen i något håll? Har du någon idé med din sportjournalistiska bana?
Jag tror inte jag är agendasättare nu kanske så mycket som jag kanske var när jag hade det här chefsjobbet på Radiosporten. Och så här. Men jag tycker att man märker nu att det har skett då en föryngring på redaktionen och det har blivit väldigt nördigt kan jag tycka. Och det är väldigt mycket fotboll. Och jag tycker det är lite synd för jag tycker liksom idrott är för... idrott är allvarligt, absolut. Det är klart att det är allvarligt. Det är ju jättemycket pengar och allt det där. Men det är också på något sätt en lek och en underhållning. Och jag kan tycka att det har blivit, tycker jag nu igen, lite för allvarligt. Och jag tycker inte att man behöver kunna... Klart man, alltså ju mer kunskap man har, desto bättre. Men jag tycker att det är också bra med kunskap som man inte behöver dela med sig. Jag tycker att det är för mycket av att sitta och rabbla massa fakta och liksom imponera med dem... kunskap man har. Jag tycker man ska ha kunskap men jag tycker inte man ska sitta och prata om dem som någon slags börsnoteringar. Jag tycker att idrott är roligare än det verkar vara just nu. Jag tycker det har blivit lite för nördigt. För jag tycker också när saker blir nördigt så utestänger det massa människor. Och det finns någon slags klubb för inbördesbunden där folk tycker om varandra för att de är en del av någon slags klubb. Och jag tycker inte att det finns någon sån klubb. Jag tycker liksom idrott är till för alla. Och ingen ska behöva sitta och tänka att oj då visste jag inte det att han förutspelade för ja, vad han nu spelade för. Alltså jag tycker att idrott är för roligt och för stort och för brett för att bli någon smal klubbgrej för speciellt utvalda människor.
Tusen tack för att du ställde upp, Annika.
Ja, det var så lite så.
Nästan en timme och håll på.
Oj, herregud.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.